Det är ganska mäktiga ord vi sjunger. Your name is the highest, your name is the greatest. Ska vi göra en liten gallup här och kolla vem tror på det de sjunger? Jag tror de flesta här skulle säga att ja, men jag tror ju på det där jag sjunger. Vi har ju ingen karaoke-stund, utan det här är liksom ord vi tror på. För att vi har en tro på Jesus och vi uttrycker det här vad vi tror på. Ditt namn är det högsta, ditt namn är det största. Men jag blir ju lite provocerad av mig själv när jag tänker på, men jag sjunger ju väldigt lätt med en sång, men lever jag och tror jag verkligen på det? Och lever jag som att jag tror att hans namn är det högsta och hans namn är det största? Det är en annan fråga egentligen. Så jag tycker om sången, det är en tredje fråga. Om jag är duktig att sjunga, det är en fjärde fråga. Och så vidare. Men det viktiga är ju, tror jag på det jag sjunger? Tror jag på det jag läser? För det spelar ganska stor roll. Särskilt om jag gör det och inte riktigt egentligen tror på det. Och jag vill idag ta med er på en liten resa. Inte från den här salen, men i den här salen med på en liten resa. De flesta har säkert varit med på någon slags resa eller någon slags rutt man har valt eller varit med på. Där det inte riktigt liksom gick som man tänkte. Jag vet om ni har lagt in en GPS-position eller ni ska någonstans. Och så antingen omkalibreras rutten eller det slutar med att du kommer till en plats du inte riktigt hade tänkt. Och det blir en annan väg än du egentligen hade trott eller planerat. Och jag tänker att de flesta på något sätt har varit med om det. Jag berättade för några veckor sedan om att jag på mina lediga dagar tycker om att cykla, så tror jag det blir en asfaltväg och så hamnar jag på någon liten lerig stig och måste bära min cykel. Och det är lite så det kan kännas, att liksom vi väljer vägar som i slutändan kanske inte blir så bra, eller så blir de väldigt bra. Men vi behöver ändå fråga oss liksom, vilken väg är det vi väljer, vilken väg är vi på? Och även om vi har valt en bra väg, men är det faktiskt till den plats jag vill? Vägen kanske är bra, men platsen jag är på väg till, är det faktiskt dit jag ska? Som kristen, för den som vill följa Jesus, så är det här en fråga att ta med sig konstant. Kalibrera om och bara, jag har ju valt att följa Jesus och då är det någon att följa. Det är inte bara min egen väg, utan det är någon annans väg. Det är Jesu väg, det är Guds vilja. Och rubriken för den här predikan kan du, om du skriver ner, kanske någon skriver ner, kan vara en annan väg än din egen. För att i en tid och en kultur där vi ändå stakar ut vår egen väg, så kallar Jesus att följa honom. Och det kan ju uppenbarligen inte vara vår egen väg vi följer, om vi följer hans väg. Det måste ju vara en annan väg. Och det kan ju bli lite krångel på vägen. Det kan bli lite förseningar. Det kan bli saker som händer. Saker som man inte hade planerat. Jag har själv varit med om, jag har inte rest massor och inte så mycket, men några gånger det här året. Och det känns som, åker man med buss, åker man med flyg, åker man med sin egen cykel eller med vad som helst. Det kan alltid dyka upp något på vägen som inte man hade tänkt. Har ni varit med om det? En försening. Jag hade senast, ja, men man springer på en flygplats för att hinna med ett flyg som man nästan ändå missar. Och man hade inte planerat att bli svettig. Eller man hade tänkt något helt annat. Men så visade det sig att den här rutten förutsatte att jag la på ett litet extra kol. Och det hade jag inte planerat. Och det här är livet. Jag tycker livet med Jesus, livet med Gud. Det kommer innehålla moment som inte jag hade förutsett. Som inte jag hade beräknat. Men de kommer. Och två frågor som jag vill ta med dig på inledningsvis, det är för det första, jag tänker vi är på en resa i vår tro. Vare sig du är troende eller inte, eller om du har liksom haft en tro på Jesus i många, många år, eller om du är ny, det spelar inte så stor roll. Vi är alla på någon slags resa i en tro, eller att vi ännu inte tror, men det är också en resa. Så frågan för det första tror vi bör fråga oss, vad gör jag här och varför är jag här? Vad gör jag här? Vad gör jag i kyrkan idag? Varför är jag här och vad gör jag här? Det är två olika frågor. Och den första är ganska lätt att svara på. Men vad gör jag här? Ja, jag är här och firar gudstjänst idag. Ja, jag är här och sitter för att lyssna på predikan. Eller jag är här för att jag var med och spelade idag. Vad gör jag här? Jo, jag serverar kaffe när ni kom in. Jag hälsar på någon. Jag med barnen har förberett. Jag kollar film och höstmys. Vad gör jag här? vi kan alla svara på den frågan, tror jag. Men den viktigare frågan än vad jag gör egentligen, men varför är jag här? Och vi kan ställa den på ett väldigt brett plan i hela livet. Liksom, varför finns jag? Men vi kan också fråga oss lite mer greppbart. Varför är jag med? Varför går jag till en församling? Varför är jag i Sion idag? Varför är jag här? Eller lite mer djupare. Gud, varför finns jag? Varför har du älskat mig? Varför har du kallat mig? Och om det är så, vad gör jag med det? Den här varför är här, den är ju lite jobbig fråga, för den handlar om våra motiv. Och jag ska inte fråga er var och en idag, det tar för länge. Men det ska vara intressant att veta, varför är just du här? Varför vill du vara i Sion? Så det finns många församlingar. Vill du följa Jesus, då behöver du en församling, men du behöver också välja vilken. Och någonstans för dig själv kunna säga, men därför vill jag vara här. Men att fråga sig, varför är jag här? Det handlar om motiv till varför jag är här. Man söker sig kanske till en kyrka för att man är hungrig på Gud. Man är nyfiken på tron. Man har alltid gått till kyrkan. Kanske man har motiv som man helst inte skulle säga till någon. Men det ska vara bra för någon att veta i så fall att du har andra motiv än sådana som du helst vill säga till någon. Vi har väldigt olika bakgrund varifrån vi kommer och varför vi är här. Men här är vi. Och vi är på en väg, vi är på en resa. Kanske hade du en plan med det du gör här eller varför du är här. Eller så hamnar du bara här. Du kanske bara hamnar på en plats med människor som tror på Gud och de bjuder med till kyrkan. Och här är du, här har du gått i många, många år. Eller senaste året. Men oavsett din plan, oavsett ditt svar på de här frågorna, så tror jag att Gud har ju en tanke med oss. Det är ingen slump att vi är här. Det är ingen slump att vi är på en resa tillsammans med honom. Även om den kan kännas tidvis jobbig, tidvis rolig, tidvis jätteproblematisk. Och jag tänker att det jag vill ta med er på idag, den här lilla resan, är några perspektiv på att vara på en resa. Lärjungarna gick med Jesus. De gick till platser som inte kanske de själv skulle ha valt. Platser som var kritiserade eller ifrågasatta av de flesta i den tiden. Men Jesus tog med dem på en resa som inte de riktigt själv ens kanske ville på. Men det du sagt, ja, men vi vill följa Jesus. Vi vill, Jesus, vi tror att du är Messias. Vi vill gå med dig. Men plötsligt när man svarar ja på den frågan och bejaka liksom en efterföljelse av Gud själv, så plötsligt så har inte de resan i sin kontroll. Och den här är ju en ganska jobbig punkt för många av oss. Att vi släpper kontrollen till Gud. Han vill föra oss framåt på någon slags resa i våra liv och i vår tro med honom. En annan väg, en väg som inte är din. Och så här sa Jesus att vi skulle be. Så ska ni be, vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Den här bönen, Fader vår, som börjar så här. Den innehåller ju flera ord här som pekar på att det är Guds namn som ska bli helgat. Det är hans rike som ska komma. Och det är hans vilja som ska få ske. Det är inte jag på alla de här. Min vilja, mitt namn och mitt rike. Utan det är hans rike, hans vilja, hans namn. Och tänker, det är en ganska stor skillnad i vår resa i tron på Jesus. Att det här är det första han säger, att det här är vad ni ska be. Det handlar inte om din rutt och din resa och ditt sätt att göra det här. Utan det handlar om min rutt för dig tillsammans med mig. Det handlar om mitt sätt att resa och min vilja för din resa framåt. Och det här, jag börjar, det kommer lite bibelord senare här också. Men jag vill börja med några tankar kring vad behöver jag när jag reser. Vi kanske kan ha olika uppfattningar om att resa. Men jag tänker för det första flexibilitet. För det andra syfte. För det andra resan i sig. Vi bidrar på något sätt. Och det inkluderar relation. Jag vill förtydliga vad jag menar med de här. Flexibiliteten, det är att tillåta sig att bli avbruten. Lärjungarna kommer vid flera tillfällen att bli avbrutna från den rutt och från den resa de var på och trodde att de skulle gå med Jesus. Så att gå med Jesus förutsatte någon slags flexibilitet i att hela tiden omvärdera vad vi egentligen håller på med. Hur många här tycker om blir avbrutna i sitt jobb eller i sitt studiefokus? Alltså riktigt ordentligt avbrutna. Jag tror inte det är så många. Och att bli avbruten kan ju verkligen förstöra någonting. Men när vi blir avbrutna av det Jesus gör i våra liv så är det sällan ett dåligt avbrott. Men det förutsätter ju att vi är flexibla nog och så förstås lita på honom så att vi kan gå från den rutt vi själv hade tänkt från början. Det är troligtvis inte så många som tycker de blir avbrutna. Och lärjungarna var i ett sånt läge när Jesus valde en väg som för dem var helt oväntad. Det var egentligen den rakaste vägen till platsen de skulle till. Men det var ändå den oväntade vägen. För det var platsen man inte gick till. Vi kommer in så småningom på berättelsen i Johannes evangeliet kapitel 4. Men vi väntar med det en stund. För det andra behöver vi ha ett syfte med det vi gör och den rutt vi är på. Och jag tänker också att vi som församling, du som är del av den här församlingen eller på besök här. Du har ett syfte. Det är inget misstag att du är här. Det är inget misstag att Gud har påbörjat något i ditt liv. Det är kanske frustrerande för du är inte ännu riktigt framme. Men det finns ett syfte, en orsak till att han kallar just dig. Det finns ett syfte med att han älskar dig och vill ha dig med. Det finns också orsaker till att vi kan räkna bort oss själv. Det är en helt annan predikan. Men han räknar med dig. Han kallar lärjungarna. Varje som ville följa honom fick den chansen. För tredje år, själva resan, tänker jag, tron är en process. Ibland har vi en uppfattning om att det är en engångsgrej. Jag är frälst och sen ska allt vara. Då har jag fått hela paketet. Och på ett sätt är det sant. Och på ett sätt är det inte sant. För att när vi tar vårt första steg och säger ja till Jesus. När vi kliver ner i dopgraven och begraver vårt gamla liv och stiger upp till ett nytt. Det är inte slutet. Det är ju början. Sen har vi ibland misslyckats som kyrka och som kristenhet i vår kultur. Att vi vet som inte vad som händer sen. Då ska vi fortsätta lyssna på predikningar och dyka upp och vara med. Ja, men vilken resa här inne är det som pågår? Där behöver vi varandra. Hjälpa varandra, tror jag. En del av oss lever som att livet med Gud är en resa. Men en resa i bemärkelsen att bläddra typ på en. Jag vet inte hur många läser resetidningar, men jag gjorde det en gång med Olivia på ett café. Och vi valde faktiskt resemål ut efter den tidningen. Det blev bra. Men att resa är ju per definition inte att bläddra på ett liksom konto på Instagram någon som har rest eller att bläddra i en resetidning, utan att resa är ju att bege sig ut på en resa. Vi kan ha sett platser vi inte har varit på, men det är ändå per definition inte att resa. Att resa är att själv ta sig till platser, uppleva någonting, erfara någonting. Du behöver inte vara framme. Att vara på resa betyder inte att ha landat på platsen man ska vara på. Utan att resa är att vara på väg. Att vara liksom i rörelse. Och den tanken vill jag bara ta med oss också i vår tro. Att vi är i rörelse. Vi behöver inte vara framme. Oftast är vi inte framme. Utan oftast är vi på väg. Det är bäst att bara vänja sig. Det är bäst att lära sig att tycka om att resa. För att livet med Gud kommer mestadels vara en resa och sen i slutet kommer vi vara framme. Men största delen av tiden får vi vänja oss med att vara flexibel, att försöka påminna oss om att det finns ett syfte till att han kallar mig. Att påminna mig om att jag går ju inte ensam i det här. Den fjärde, de orden skulle kunna säkert vara något annat också, men att bidra tänkte jag. Du är med på en resa för att bidra. Det tråkigaste resesällskapet är ju någon som inte har någon liksom åsikt om någonting och varken vill bära en enda väska eller kolla upp en enda liksom karta eller välja en enda restaurang eller göra någonting alls, utan bara följa med och knappt märkas. Att resa är att göra något tillsammans, att bidra till själva liksom rörelsen eller själva resan. Håller ni med om det, ni som har rest? Det är roligare att göra det tillsammans med någon. Och det finns de, jag har inte testat för många gånger att resa själv eller ensam. Men det finns de som tycker om det och har gjort det. Och jag kan säkert förstå det också. Men när vi gör det tillsammans med någon annan, så då bidrar vi ju. Vi är med, vi kan bära en tung packning. Vi kan, om den andra blir osäker på vart vi faktiskt skulle gå, så kan man påminna den andra att men det var ju hit vi sa vi skulle. Det här är inte vår destination. Nej, 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 det här är ju en mellanlandning. Vi ska inte stanna här. Nej, nej, vi ska inte gå ut ur flygplatsen nu. Det här är liksom, vi ska till gaten bredvid. Kliver vi av hela flygplatsen så hamnar vi på helt fel ställe. Ibland kan vi behöva någon som säger till oss, vet du vad, det var inte det här du sa du skulle till. Det var inte den här platsen du egentligen valde. Och ni förstår lite det här bildspråket, men det hoppar vi av resan för tidigt. För det kan vi välja att göra, det är helt frivilligt. En annan väg tillsammans med Jesus, den är inte en fantastisk väg hela vägen, där det är jättelätt och jätteroligt. Men summan av det här är ju liksom livet med Jesus. Jag tänker också på att när man reser med någon och bidrar till resan, då kanske man också bidrar till ett humör eller till en stämning. Olivia reser med några gånger och jag blir irriterad, så jag vet inte. Vi behöver ju liksom varandra för att påminna oss om att hej, men kom igen, det är inte värt att stressa upp sig på den här grejen. Vi är på semester, vi har en riktigt regnig, superregnig dag. Och till sist, allt var roligt tills jag var liksom dyblöt in i mina skor. Och det är inte roligt, jag tappar humöret totalt. Och där någonstans så behöver ju jag bli påmind om att det kanske inte är så farligt. Vi bidrar tillsammans. Och så tänker jag, en relation, det är ofrånkomligt att ha en relation med människor man reser med. Om man kör ett solo race, men fine. Det funkar säkert, du kanske kommer fram. Men att resa med någon annan, att ha en vandring vi går på tillsammans. Med Jesus i vår tro, som församling, som bröder och systrar. Det måste få finnas relation. Och det svåra med andra människor är just relationer. För relation innefattar också att vi exponerar vem vi är. Relation innebär att vi tvingas på ett sätt, på ett positivt sätt, att älska varann. Att lära oss älska varann. Att förstå varann. Att resa med varann och med andra och med Jesus och ha en relation. Det förutsätter sårbarhet. Och de flesta människor, tror jag i något skede, ogillar sårbarhet. För att det visar vem man är, eller det visar vem man inte är. Eller det visar vad som är brustet, eller det visar vad som har blivit sårat någon gång. Men i relation där man älskar varann så finns det utrymme för sårbarhet. Okej, flexibilitet, syfte, resa, bidra och relation. Några väldigt random valda ord, men som jag tycker passar in på det vi går in på. Johannes kapitel 4. En annan väg som går genom Samarien. Och vi läser det här. Du kan slå upp det i din bibel. Jag har inte jättemycket text på skärmen, men vi läser tillsammans. Johannes evangeliet kapitel 4 och från vers 1 och framåt. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar, så lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och han kom till en samarisk stad som hette Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen och det var omkring sjätte timmen, mitt på dagen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten och Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Och den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judar umgås nämligen inte med samarier. Och Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva, och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom. Och han hade gett dig levande vatten. Hon sa det, herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack själv ur den. Likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarar henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa det till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa det, gå och hämta din man och kom hit. Och kvinnan svarade, jag har ingen man. Och Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa det, Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget. Men ni säger att platsen man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Det kommer en tid när varken det på det här berget eller i Jerusalem som man ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa det till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Och Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sade till folket, kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Det blir ingen utläggning av hela texten, men vi vill plocka några grejer. Vi pratar om den här resan och vi pratar om flexibiliteten. Och vi behöver komma ihåg att lärjungarna är ju med från början på den här resan. Är de med. Och någonstans så går de vidare in i staden och Jesus lämnar kvar. Han stannar vid den här brunnen som är utanför stan. Det är hett mitt på dagen och han möter den här kvinnan. Som vi inte har något namn på, vi vet inte egentligen så mycket om henne. Vi vet lite om hennes relationsbakgrund eftersom Jesus började tala till henne om det. Men det intressanta är, på tal om rutt och resa, att Jesus säger att... Eller det står att han måste ta vägen genom Samarien. För det är inte sant. Geografiskt var det kortaste vägen, men det är inte sant att de måste ta vägen där via. För att man tog vanligtvis en annan väg. Men han säger att jag måste ta den vägen. För att det fanns ett syfte med resan. Det fanns ett annat syfte än att ta sig fram till, vad det är, till Galileen eller vart de skulle. Till en annan ort. Men han säger att jag måste gå den här rutten. Det finns en orsak och lärjungarna kan ju knappast ha förstått det. Och när jag läser det här så tänker jag att det är för oss på ett liknande sätt att leva med Jesus. Det är så mycket vi inte förstår. Det är så mycket vi skulle vilja ha svar på eller greppa just nu. Eller kanske korrigera rutten och säga, men Jesus, det här är ju inte en bra väg. Det här är ju inte vägen som kommer bli mest nyttig och framgångsrik eller gott för vårt rykte. Nej, men jag måste gå den här vägen. Grundbetydelsen för ordet måste i grekiskan, jag kan inte säga det ordet, men det betyder i princip necessity eller nödvändighet. Alltså det var verkligen nödvändigt att gå till den här platsen. Det var inget bara kul val, utan det var en total nödvändighet. Så den här rutten skulle inte vara densamma utan att Jesus stannade vid Sykar. Men det fanns ett annat syfte med deras resa. Sen kommer lärjungarna ut. Tillbaka till den här brunnen och till platsen och ser att Jesus talar med kvinnan efter att han har hållit den här konversationen och hon inser att han kanske är Messias. Och det står i Johannes evangeliet 4, vers 27 att de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade varför eller vad han ville henne. Men de blev förvånade, det var så pass liksom speciell situation att de inte riktigt greppat vad är det som på riktigt händer här. Och när vi förstår, om vi förstår lite mer om vem hon är, att hon var en kvinna med väldigt många relationer bakom sig, och i den kultur och den kontext så var hon väldigt utsatt. Och Jesus liksom återupprättar henne på något vis genom att både tala till henne och respektera henne, och på något sätt genom att till och med tala om hennes synd. Trots att han gör det så upplever hon sig inte exponerad på ett sätt som blir för sårbart. Att hon skulle känna sig så exponerad att nu gör han något, ett grovt övertramp. Utan han talar till henne i sån kärlek och säger till henne vad hon har gjort, vad hon har varit med om. Och någonting i det här mötet gör att hon upplever ju en väldigt liksom ett lugn över det. Eller hon springer inte ifrån, eller hon skäms ju inte ens över det. Utan han talar om hennes verklighet så som den är. På tal om resan och relation och syfte. Det är som att han bara knyter an till henne och ger henne den värdighet som hon kanske inte förtjänar egentligen i den kontexten, men som hon är värd utifrån att hon är skapad av Gud och hon är älskad. Och det är som att när den här resan som Jesus bjuder in oss på stöter på ganska mycket oväntade händelser. Vi kommer, om vi följer Jesus, kommer vi möta på oväntade människor. Vi kommer möta på oväntade situationer där troligtvis andra blir förvånade över att vi tar den tiden, eller att vi i kärlek säga något som har stor betydelse. Men vi är skapade för relation. Det är därför jag tror inte att Jesus skulle ha valt att gå den här resan ensam. Han hade ju sina lärjungar med sig. Han skulle knappast ha behövt dem. De fattar ju ändå inte så mycket. Men någonstans så värdesatte han att ha dem med sig. För att kunna i efterhand förklara så att de kunde förstå. De missar en hel del av vad som händer. De har ju inte hört konversationen. Men de kommer också förstå. Bit för bit. De kommer med mat till honom och säger att nu har vi handlat mat och nu är det dags att äta. Och han svarar dem med att säga att med min mat det är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Det var ju samma vi läste i början, Fader vår. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och jag säger att min mat det är att göra hans vilja som har sänt mig. Alltså det fanns ett annat syfte med resan, med rutten. Och det jag vill liksom säga, vi kommer vara med om grejer längs vägen. Om vi följer den väg som Jesus har. Om vi följer honom och är lyhörda för honom, flexibla för den väg han vill leda oss på. Och så talar han, eller kvinnan börjar tala om det hon känner till om honom. Att du tror, du kanske är en profet. Men Jesus börjar tala om de här strömmar av levande vatten. Hon ska få erfara något annorlunda. Och för oss är det ganska lätt att prata om det vi känner till. Eller hur? Vi kan berätta om det vi har varit med om. Vi kan berätta om det vi vet. Vi kan berätta om det vi har läst i Bibeln eller läst på nyheterna. Men det är något annat att lita på och hoppas på det som Jesus säger att det här ska komma. Tänk lärjungarna som senare får löfte om att vänta på den här platsen för ni ska få bli fyllda av den helige ande. De har inte ännu fått uppleva det. De har inte ännu erfarit det. De känner till det för att han har pratat om det. Men det, du ska få erfara någonting lite senare. Och det är som att den här kvinnan på samma sätt, hon berättar för Jesus, men jag vet ju, jag har ju hört om Messias och jag tror att du är en profet. Och han är ungefär så här, men att vet du vad, du kommer få uppleva så mycket mer. Och den där, att han bjuder in henne på en resa. Trots hennes ganska krassa läge i sitt liv. Ni tillber vad ni inte känner. Men det kommer en tid och den är den här. När sanna tillbedjare ska tillbe i ande och sanning. Alltså inte bara tillbe med det vi vet och det vi kan. Utan tillbe från ett ärligt hjärta som hungrar efter Gud. Och hon får en ny erfarenhet och fokus är inte längre på hennes kunskap utan hon får möta Messias. Jesus säger till henne, jag är Messias. Hon får en erfarenhet som hon inte haft. Kvinnan talar om vad hon vet men Jesus talar om vad hon ska få erfara. Och jag tror när vi ger vårt följer Jesus, vill gå med honom eller tro på honom. Vi gör ju sådana beslut utifrån det vi vet just nu. Men Jesus, jag tror att du är Guds son. Jag tror att du gav ditt liv för mina synder och jag får ge mitt liv till dig och tro på dig. Men vi vet ju inte vart det kommer leda. Vi har inte facit på vart han vill föra oss, vart han vill leda oss. Men med den helige ande och med en förtröstan på att Gud älskar oss och vill vårt bästa, så kommer du leda någonstans till platser som vi ännu inte vet om, till situationer, till människor. Resan innebär alltså rörelse. Det finns ingen resa som är totalt stillasittande. Jag tror inte det kallas för resa. Utan att resa är ju att röra sig i någon riktning. Det innebär att förflytta sig, att erfara någonting, att lära sig, att formas. Och när jag förberedde det här så tänkte jag att jag tror att det här är en liten del av en större grej vi kommer tala om som församling. För vi ser till exempel, så vi hör om alfakurs och vi har bibelstudier med unga vuxna och vi har en hunger hos ungdomarna efter mer av Gud. Och människor vill vara med på en resa. Det handlar inte om en punkt upplevelse. Men ibland agerar vi som att tron är en frälsningsupplevelse eller ett starkt andedop. Och that's it. Men det man längtar efter, och det jag längtar efter, är att få se något mer och få vara med på en något som går framåt, som rör sig. Att Gud får röra sig i mitt liv, i vår församling, i vår stad, i vår region. För att om vi på riktigt tror på honom, tar emot den helige ande, så kommer vi inte sitta kvar på samma plats där vi satt när vi tog emot tron och frälsningen. Att resa innebär att ta till sig någonting man ännu inte känner till. Att möta människor man ännu inte kände. En resa innebär också att de jag reser med lär jag respektera och älska och förstå. Jag tror lärjungarna förstod Jesus lite mer vartefter de reste med honom. Min mat att göra faderns vilja, de fattade väl inte vad det betydde först, men de lärde sig förstå. Och de lärde sig saker de inte ens hade en tanke på att de behövde lära sig. Vilka människor Gud älskar. Vilka människor Gud vill upprätta. Men det fick de se front row när Jesus upprättade den här kvinnan. Hon springer in i staden och hela staden står det, eller många i staden, kommer till tro på honom, på Jesus, tack vare kvinnans ord. Hennes resa med Jesus innebar direkt en rörelse. Hon sprang direkt in till stan. Och det blev liksom, det satte igång något. Och det som blir en, för mig åtminstone, en fråga att vad sätter tron igång i mitt liv? Som också får vara en välsignelse för andra. Eller är det bara min inre resa? Eller mina funderingar? Eller är det i en kontext med andra människor? För Guds rike tycks komma i en kontext där människor finns. Kanske ibland i en människa och en människa och en människa. Men det blir alltid en spridning. Det blir alltid en rörelse. När den heliga ande kommer över så ni får kraft att bli mina vittnen. Och spridas ut över hela världen. Det är liksom inte, det är en sån kraft det handlar om. Det är inte en personlig kraft eller som ska vara så begränsad till dig och mig. Det finns ingen begränsning för Guds kraft. Kvinnan lämnade sin vattenkruka, hon gick in i stan och sa, kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Och så står det, många samarier från den staden kom till tro. Och sen lite senare står det, vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Det där är inte slutet på deras resa. Jag tror det här är början på en resa för många människor i den staden. Och jag tror på samma sätt, för den som tar emot Jesus och tror på honom i vår stad, i vår församling, i våra olika verksamheter, med barnen och ungdomarna, och unga vuxna, och mitt i livet, människor och äldre. Så fort ordet får landa, så sätter det igång någonting. Och vi behöver låta det sätta igång någonting. Men frågan är då igen. Vad är jag här för? Vad gör jag här? Och varför är jag här? Är jag här för att plocka liksom några godbitar som jag tycker om? Eller är jag här för att låta Gud få förvandla och fortsätta förvandla och fortsätta förvandla mitt liv? Vad är jag här för en frälsningsupplevelse en gång? Som jag kan peka tillbaka till. Eller att jag döpte mig där för 10 år sedan. Och mitt liv blev aldrig förändrat. Eller förstår jag att där börjar någonting. Och nu är jag på den resan och jag vill upptäcka mer och jag är hungrig på mer. Jag vill se fler destinationer med Jesus. Jag vill lära mig att få hans perspektiv. Så vad gör jag här? Varför är jag här? Till slutet. Ni kan ta låtsången komma upp. Jag tror tillsammans är vi här för att få erfara någonting nytt. I tron på Jesus. I livet som lokalförsamling. Som Kristi kropp. Vi är här för att formas av Gud och av andra. Det är det som kallas för lärjungaskap. Att slipas, att formas. Att jag är inte klar. Ingen av oss är klara. Vi behöver varann. Och att leva med ett större syfte. Vi är inte här för att leva för vår eget namns skull eller för vårt eget, liksom, vår egen framgångs skull. Vi är här för att leva med ett större syfte, för Guds rikes skull. Att fler får komma till tro på Jesus. Att fler kan få erfara kärlek från Gud och upprättas i sina liv. Syndernas förlåtelse. Vi är här för att bidra till resan. Du är inte här för att sitta och lyssna på mig. Nu gör du det och det är bra och du gör det väldigt fint tycker jag. Men du är inte här för att lyssna på någon som predikar varje söndag. Du är inte här för att lyssna på lovsångsband som vissa tycker kanske det är underhållning och andra är faktiskt delaktiga och med. Men du är inte här för att lovsjunga en gång i veckan. Vi är här för att bidra till resan tillsammans. Att bära lite bördor. Att komma med lite tröst. Att påminna om lite riktning. Och vi är här för att växa i relation. Jag har kanske en liten smygdröm att ingen skulle sitta ensam på en bänk här på en söndag. Men det är bara vi tillsammans som kan se till att det får vara så. Eller att alla har någon att prata med. Eller alla har någon som vet vad den heter. För om inte vi har det så visar det bara att vi har egentligen inte relation. Det är inte så viktigt för oss. Det viktiga är att möta Gud men inte varann. Tänk om det skulle vara viktigt att möta varann. Vi är här för att växa i relation. Men inte bara till varann. Kyrkan är ingen social klubb. Och de gånger den har varit det, kyrkan genom historien, så tappar du ganska stor del av poängen och innehållet. Vi är här för att växa i relation till varann, till andra. Men framförallt också till Gud. Och vi är här för att se Guds rike komma. Det eviga. Som är här än nu. Vi drömmer inte oss bort till himlen för att vi en gång blev frälsta 1976. Och sen kommer vi till himlen någon gång. Utan vi är här för att se Guds rike komma. Så det spelar en roll att du är med på den här resan. Det spelar en roll att du säger ja till att gå någonstans. Att vara i en rörelse. Det är helt okej att sitta på sidan om. Men det är så mycket tråkigare. Det är helt okej att sitta och bläddra eller kolla liksom vad andra håller på med och se deras reseuppdateringar. Men den här resan med Jesus, den kostar egentligen ingenting. Du behöver ingen fribiljett, ingen flygbiljett. Du behöver inte planera den själv. Du vill bara säga ja, jag vill vara med. Resan med Jesus, den är inte densamma utan dig. Vi har ibland betonat lite väl mycket att det handlar om en personlig relation med Jesus. Det är delvis sant. Och det är delvis för det in oss i en tankebana om att vi klarar oss själv. Och det är jag och min tro på Jesus. Nej, det är vi och vår tro på Jesus. Vi är inte planerade, vi är inte skapade för att leva ensamma. Vi är inte skapade för att vara isolerade. Vi behöver varandra. Jag behöver er. Du kanske behöver mig. Du kanske behöver den du sitter bredvid eller den som sitter på andra sidan salen. Eller kanske den som inte ens är här idag behöver dig den här veckan, den här onsdagen. Kanske någon behöver ett samtal från dig. Kanske någon behöver få bara uppleva att du faktiskt älskar den. Det är inte din kärlek, du får bara förmedla Guds kärlek och bara se en människa. Se någon, bry sig. Varför det? Jo, för att få se Guds rike komma. För att leda människor med in på den här resan. För resan är inte samma utan dig. Och vi kommer säkert göra en fortsättning på den här. Jag kommer att spinna vidare på det om några veckor. För det är en betydelse att du är här. Inte just bara i den här kyrkan. Utan det är en betydelse att du är på en vandring med Jesus. Och vi är kallade att göra det tillsammans.